Jag heter Per Axbom och du lyssnar på Webtrender. Idag pratar vi om intryck från konferensen From Business to Buttons. Vi båda lite idéer om Web 2.0 baserat på 12 tips från bloggen Slayerment. Och jag intervjuar Jonas Holmbert om videocommunityn J-Cut. Jag var ju på Business to Buttons som jag berättade om i andra eller i första programmet. Och där sprang jag på min gamla kollega Anna Simon som jag jobbade tillsammans med på Lumano. Och hon jobbar numera som användbarhets... expert, guru, människa på Valtech. Och du är med mig här idag, Anna.
Ja.
Ja, vad kul.
Ja, det är kul. Ja.
Det blir väldigt mycket prat när man pratar själv. Och jag har tänkt väldigt mycket själv på att jag skulle vilja ha någon att bolla med när man uttrycker saker så att man faktiskt inte missar något. Så att när jag sprang på dig så tänkte jag den tanken redan då. Nu är det 2 månader sedan, tror jag, vi var där.
Jag hade hoppats ja, du har jagat mig lite under semestern.
Ja, precis. Men jag är otroligt glad över att du är med. Och jag tycker att vi kör igång direkt.
Vi sätter igång bollar.
Vi gick ju lite grann på samma seminarium på konferensen. Jag vet inte vad du tyckte. Det var ju Brandon Shower som inledde givetvis. Vad tyckte du om honom?
Det var en kick faktiskt. Och jag vet inte om... Nu när jag har tittat igenom mina anteckningar från konferensen och försökte komma ihåg vad som sades så tycker jag egentligen att varken Brandon eller någon annan sa så mycket nytt utan man känner till det mesta. Men det som sades, det sa man på ett sätt som kändes rätt och på ett sätt som kändes engagerande.
Mm.
Och det gjorde verkligen Brandon. Han liksom... prickade precis rätt.
Mm.
Man kände sig
nöjd med att man faktiskt är på rätt spår.
Ja, och det känns som att branschen eller användbarhetsprofessionen på något sätt är i fas. Där det känns som att ja, men vi kan göra det vi pratar om nu.
Mm.
Det handlar liksom inte bara om att skapa förutsättningar för att åstadkomma någonting. Utan vi kan göra. Och vi kan göra det på... en liksom hög strategisk nivå.
Mm.
Men,
det jag lärde mig av Brandon var ju att jag ska använda strategic experience design eller namedroppa användarupplevelser hur många gånger som helst under hösten så att folk ska ta mig lite på allvar och tycka att jag är inne.
Ja.
För hela programmet kommer heta användarupplevelser.
Ja, överhuvudtaget så kändes det som att ordet experience var det som återupprepades hela tiden. Och det är ju återigen, det är ingenting nytt.
Mm.
Det är ju det vi jobbar med. Men man på något sätt påminner om det igen. Och det behövs faktiskt.
Mm.
Och jag tycker också att en röd tråd i alla de seminarier och workshops som jag gick på var just att man pratade om en riktning. Utifrån den här upplevelsen.
Mm. Ja, på det sättet var ju hans inledning otroligt bra. För den var ju faktiskt en sammanfattning av vad som man skulle säga i, liksom, under hela konferensen.
Ja.
Det hängde väldigt bra ihop.
Ja, precis. Och det var bra med konferensen. Att det kändes som att den där röda tråden gick igenom alla seminarier. Att man... Brandon uttryckte det som att... building from interaction and backwards. Han pratade om att man ska utgå ifrån de här touchpoints och just den riktningen. Utgå ifrån upplevelsen och bygg därifrån.
Mm.
Nu kanske jag hoppar i programmet, vilket du kanske inte vill, men jag gör det ändå. Dan Staffer, en kollega till Brandon från Adaptive Path. Jag vet inte om du var på den, men han pratade om...
Nej, det var då du smög iväg från Ben Jacobsen.
Ja. Ja,
du är en fantastiskt bra konferensdeltagare som är expert på att smyga iväg under pågående andra för att lyssna på andra eller föreläsare och sen komma tillbaka.
Ja, men det var bra att jag gjorde det. För det han pratade om vad interaktionsdesign kan lära av underliggande strukturer inom spelutveckling eller speldesign.
Mm. Just det.
Och återigen så måste jag säga här att han sa ingenting som fantastiskt nytt. Men det jag fick här var en ny användbar mental modell för hur man kan se på utvecklingen av ett system.
Mm.
Och han nämnde, drog då paralleller till dels att vi lär oss genom att spela eller leka redan från barnsben. Att det finns en drivkraft i det som man bör använda vid utveckling av system. Och så drog han fler paralleller som att spel består av en uppsättning regler. Och de här reglerna är viktiga att kommunicera tydligt.
Mm.
Han pratade också om att det är viktigt att kommunicera konsekvenserna av reglerna om man bryter mot dem.
Just det.
Att om min gubbe i det här dataspelet dör, så är det viktigt att jag förstår och får känslan av att det är mitt fel och inte spelets fel. Så är det spelets fel, så kommer jag inte att fortsätta spela det här spelet. Och det är väldigt enkelt att applicera det här tankesättet på obehandlingsprogrammet, CMS-system. Där mm. Om jag upplever att ett fel hela tiden uppstår för att systemet gör någonting eller är knöligt.
Mm.
Så är det systemet som är grunden till frustration. Medan om jag förstår att det är jag som gör någonting fel, så skapar det en annan upplevelse.
Ja, det ställer ju enorma krav på bra felmeddelanden också.
Absolut.
Mm.
Men just den här tankesättet kändes som att det kan göra att man kan få nya idéer för hur man kommunicerar saker.
Mm.
Och han pratade också om fokus på upplevelsen. Där han menade att ofta inom systemutveckling så utgår man ifrån hur man vill att någonting ska fungera. Och så designar man det och så upplever användaren det på ett visst sätt. Medan inom utveckling av spel så börjar man alltid med att identifiera hur man vill att användaren ska känna sig när
Exakt.
Han eller hon använder spelet. Mm. Och det gör också att man, om man börjar från det hållet, vad innebär det när vi ska utforma ett CMS-system eller ett arbetsflöde?
Mm.
Det.
Och det, det hänger väldigt mycket ihop med vad jag fick mest av ur konferensen. Jag tycker att man går ifrån det här med att användarundersökningar och användbarhet handlar om att användarna får bestämma hur saker och ting ska se ut eller funka eller vad det ska stå. Utan att mer utgår ifrån hur tror vi att användarna vill känna sig när de har gått in på sajten. Och utifrån då liksom vår egen expertis om hur webben funkar och vad som är möjligt, faktiskt ger dem den upplevelsen.
Just det. För det är inte, användarna är inte experter på att berätta hur ett system ska utformas.
Nej. Och det var det vi fick höra från Ben Jacobson, han som du smet ifrån ett tag där. Det var ju det som jag lärde mig där med hur minnet funkar och om man verkligen kan uttrycka sina egna behov. Och det var då jag kände att oj, nu har jag äntligen fått någon som kommer från ett forskningsfält där man kan uttrycka det här på ett bra sätt. För jag har hela tiden försökt få fram att användarna vet inte allt. Det är ju det som många tror, att vi som användarhetskonsulter hela tiden pratar om och mässar om, att ja, men användarna är de som kommer bestämma och som vi utgår ifrån. Ja, till viss del givetvis, men samtidigt måste vi vara otroligt duktiga på att dra ur dem och själv dra slutsatser om vad deras behov är.
Mm. Det användaren är expert på är ju att berätta hur han eller hon tycker att det är att använda någonting. Och kanske inte ens alltid att berätta, utan att visa problem som han eller hon upplever. Och sen så blir det upp till oss att tolka dem och omsätta det i en design, i en lösning.
Mm. Vad heter, om du får ge konferensen ett betyg på skala 1-10, vad skulle du ge?
Det skulle hamna på en 7.
Mm.
Med argumenten att jag kände mig engagerad, och det är jättevärdefullt. Det känns som att det var, och det här självklara, som det känns som att det går ganska snabbt att omsätta i mitt arbete. Som, trots att Ben Jacobsen, som pratar om experience mapping, genomför stora etnografiska studier som inte alls är någonting som vi jobbar med på Valtech, så kan jag direkt se hur jag kan använda hans modell för hur man mappar eller beskriver en upplevelse i
Precis.
Vårt arbete. Så matnyttigt tycker jag låter lite tråkigt, men det gav en hel del konkret inspiration. Sen så, i efterhand så tycker jag att det kändes lite kort.
Ja.
Jag skulle kanske vilja ha mer. Kanske haft möjlighet, kändes som att vissa saker låg parallellt så att man liksom missade några.
Där måste jag i och för sig säga att konferensordnarna har ju verkligen lyckats lägga ut även vad heter talarna på video i efterhand.
Ja,
så man har haft möjlighet att titta på dem i efterhand.
Det är sant.
Och det hedrar de ju verkligen.
Det är stort plus.
Mm. Jag ger nog konferensen en 6,5. Bara för att inte ge samma betyg. Men ska definitivt komma tillbaka, för jag tror att det blir bara bättre och bättre. Och jag tror att alla lärde sig av konferensen, även de som ordnar den så att säga. Så.
Mm.
In News och Malmö högskola.
Mm.
För er som lyssnar. Och jag tycker det var väldigt välordnat. Och jag som har gått på många konferenser i USA med liknande talare tyckte att det var väldigt, väldigt prisvärt också.
Det är underbart att man bara behövde åka till Malmö och inte
ja,
till
det andra också.
Sidan Atlanten.
Ja, verkligen. Jag tror vi måste ta oss vidare till nästa ämne. Och det är till bloggen Slayerment, som jag inte alls kände till innan jag såg den här länken. Det verkar vara en sorts religiös blogg egentligen. Men av en kille som kan en del om webb. Och han har skrivit ett inlägg om 12 sätt att förvandla din webb 1.0-sajt till en webb 2.0-sajt.
Mm.
Och den har skapat en hel del debatt därför att många tycker att ja, men det var ju jättebra punkter. Och en del har, ur mitt perspektiv, kanske missförstått ironin i det hela och kritiserat den väldigt. Så att det roliga är att jag ger givetvis länken här i fotnötterna till showen. Men, det är otroligt mycket kommentarer. Och man kan få ut rätt mycket av att läsa bara kommentarerna också, känner jag.
Mm.
Men jag tänkte att vi kan gå igenom den här listan och kanske kommentera den lite grann utifrån hur vi uppfattar varje punkt av hur vi ska göra våra sajter till mer webb 2.0.
Mm.
Och det han inleder med är ganska komiskt. Ersätt isomething.com med mysomething.com. Ur perspektivet att i som ju bara egentligen handlar om att nu flyttar vi över allting till internet och då sätter vi ett e som elektronik framför. Och det han menar med att sätta my istället framför namnet mysomething.com är att webben börjar bli lite mer personlig.
Mm.
Och det är ju helt rätt ur användbarhetsperspektiv eftersom man då utgår mer ifrån användaren och gör det mer tydligt.
Mm. Och för att jag ska ha förtroende för en sajt så behöver jag, så måste jag känna att det finns en person bakom som talar till mig.
Mm.
En webbplats som är anonym är inte längre förtroendeingivande. Och sen hur man gör en sajt personlig, det finns olika sätt på. Men bland annat då genom bloggarna där det ju uttalat är en person bakom som tycker. Men det finns väl andra sätt också. Men jag kopplar ihop just det här med att det kommer, förtroendet för en sajt bygger på att man upplever att det finns en person som man kan nå.
Exakt.
Bakom innehållet.
Mm. Och det måste ju vara precis det han menar. Vilket är roligt om man läser kommentarerna som har tolkat det väldigt bokstavligt vissa personer. Att det är ju faktiskt bara eBay som har ett e framför.
Jag har inte läst de där kommentarerna.
Ja. Men alla väljer själva hur de vill tolka. Men det var liksom ganska välformulerat egentligen.
Ironiskt också.
I och för sig. Men när man möter ironi med ironi i all oändlighet så blir det rätt jobbigt. Nästa punkt. Öka fondstorleken från 10 pixlar till minst 12 till 16 pixlar.
Mm.
Och det är ganska roligt, för där ser man ju mer och mer att sajterna faktiskt ökar fondstorleken. Och det är någonting som man har tjatat om otroligt länge från tillgänglighetsvärlden. Att ni måste öka fondstorleken så att människor kan läsa.
Mm.
Och det känns ganska naturligt att man går den vägen. Och en del hävdar att det där är inte en del av Web 2.0. Men jag kan nog hålla med om att det är en väldigt stor del av Web 2.0. För att de som gör de sajterna som ligger i framkant har redan fattat det här. Andra som bygger nya sajter och är kvar i 10 pixlar. Man kan nästan direkt säga att nej, de har inte förstått så mycket. Bara baserat på fondstorleken, det är rätt komiskt.
Det är lite kaxigt. Jag kopplar det här till webb 2.0 genom att hänvisa till just användarens möjlighet att styra, att välja hur jag vill att informationen presenteras. Mm. Och en aspekt inom webb 2.0 är att syndikera innehåll. Men jag skulle kanske vilja uttrycka det som att det handlar om att tillgängliggöra data. Den data, den information som du vill förmedla, ska du tillgängliggöra på ett sätt så att användaren kan välja hur han eller hon vill läsa, se den här texten eller till och med vad man vill göra med datan.
Exakt.
Och i förlängningen är ju då det här ett sätt att kunna välja vilken fondstorlek man vill ha, också ett sätt att låta användaren bestämma.
Mm. Jag brukar säga att det handlar om att nu med Web 2.0 så bor inte informationen på ett ställe, på en webbplats, utan den kan bo var som helst. Det är ju jag som användare som bestämmer det. Mm. Och det här säger ju egentligen också att den kan också få se ut hur som helst. Den ser inte ut på ett visst sätt, utan jag bestämmer det som användare också.
Mm. Och det hänger, jag tycker att det känns som den centrala som kärnan i 2.0. Att det är upp till användaren att välja vad man vill göra med informationen. Och nästa punkt, som du kanske ska inleda med en liten beskrivning, men ändå. Som
ja, nej, men ta den.
Istället för att jag som producent av information ska kategorisera innehållet på ett visst sätt, så ska det vara upp till användaren att tagga upp informationen. Mm. Så att jag hittar den på ett sätt som passar mig. Mm. Återigen, låta användaren välja hur man kategoriserar, hur man sorterar informationen.
Och det intressanta med det här just att man ändrar från kategorier till taggar är att det blir också något, ett sätt för sökmotorer och att hitta information på ett annat sätt. Efter att nu, i och med att användarna taggar upp informationen, så använder de begrepp och benämningar som är bekväma för dem. Mm. Och då kommer fler och fler av de här orden även användas av andra människor, kan vi anta, när de söker efter information. Så att det gynnar ju din webbplats på väldigt många olika sätt.
Precis. Och det är inte så att vi som producenter av webbplatser och innehåll sitter och hittar på ord som vi tror är rätt, som vi tror att användare relaterar till det vi har tänkt oss, utan det får användarna bestämma själva.
Mm. Vi har nog nått kärnan av vad webb 2.0 är, känns det som.
Ja, jag tycker att man kommer tillbaka till det hela tiden. Ja. Tillgängliggör din data. Också använda genererat innehåll var någonting som vi pratade om. Att det istället för att det finns en producent av information som man sprider ut till läsare, så blir det en interaktion där man låter användare kommentera artiklar eller skriva recensioner. Och det här tror jag också hänger väldigt tajt ihop med det här förtroendet. Mm. Om jag ska köpa en produkt så ser jag gärna att det finns någon form av recension av den. Om det inte finns, så gör det nästan att jag blir lite misstänksam.
Precis.
Varför låter man inte folk tycka till om det här? Mm. Och visst, det finns ju en risk i det, men kan man inte ta den risken, så tror jag inte att man håller.
Nej, det är ju, jag har ju hört många prata om det här som faktiskt har anammat bloggar och liknande på sina webbplatser, forum. Till exempel Agria djurförsäkringar. Och det de säger är att antingen så pågår ju diskussionen någon annanstans, eller så pågår den på vår webbplats. Och det är ju bättre att den pågår på vår webbplats, för då har vi kontroll över den. Samtidigt som man direkt får återkoppling på saker som man har skrivit och som kanske missförstås. Då kan ju folk direkt ställa frågan, menar ni verkligen så här? Då kan man säga, nej, det menar vi inte. Och då har man stoppat ryktesspridningen direkt.
Strålande.
Vilket leder oss osökt till nästa punkt, punkt 4. Ändra nyhetsdelen till en blogg. Som man själv skriver, människor vill egentligen ta reda på och få reda på vad som händer med företaget förutom de här formella nyheterna som ofta är ganska censurerade. Att man vill att man ska skriva någonting som är cool, funny, stupid, whatever. Och halva tiden är att faktiskt hålla besökarna lite underhållna. hålla dem glada och ja, locka med innehåll som gör att de vill komma tillbaka och läsa något som är lite häftigare. Och sen hänger ju allt mycket på hur man definierar vad en blogg är givetvis. Så det är, ja, där går ju åsikterna isär väldigt mycket. Men framförallt det här som jag var inne på alldeles precis nyss, det här med kommentarer, gör ju att det blir väldigt, väldigt mycket mer värdefullt för företaget också. Och det tror jag till exempel SBAB som har det som de kallar för räntebloggen. Den har blivit väldigt uppmärksammad för en av de första företagsbloggarna. Och just där är ju de som skriver bloggen väldigt aktiva i att gå in i kommentarerna också och besvara frågor och undringar där. Vilket ju ger företaget otroligt bra renommé. Här är någon som bryr sig.
Blogg är ju ett buzzword nu, så att kunder börjar liksom efterfråga att jag borde vi inte ha en sån. Och då finns det lite frågetecken kring vad som krävs för att man ska kunna hålla en blogg. Och det är ju dels som du sa, hur identifierar man en blogg, vad innebär det? Och hur personlig kan den vara? Eftersom företaget ändå ska stå bakom det. Och det, nyckeln där kanske handlar mycket om att man behöver vara väldigt aktiv. Ja. Det behöver vara en person som kan lägga ner mycket tid på det här. Och det känns i och för sig som att nu upprepar en sån här uråldrigt påstående om att vi har ju jobbat med hur många personer som helst på företag som jobbar med innehåll på nätet som säger att de får göra det liksom med vänster lillfinger, för att man har inte insett arbetsbördan som krävs.
Precis. Hur många gånger har man inte hört vi vill ha ett forum på vår webbplats? Det har de sagt sedan 95.
Ja.
Jag vet inte hur många döda forum det finns i världen.
Nej.
Några miljoner minst.
Ja. Frågan är vad det finns för risker med om liksom en blogg blir standard på liksom varje webbplats. Är det någonting som blir det bra så liksom följer det webb. Det vi pratar om som webb 2.0, så blir det ju någonting bra. Men vad är det då som krävs? Därför att om man förlorar förtroendet för bloggen, om det bara plötsligt blir ett sätt att skriva nyheter på ett lite mer personligt sätt, så kanske värdet av bloggen som försvinner.
Exakt.
Det blir bara ett nytt namn på de nyheter som
man ska nog välja att tolka den här punkten lite som punkt 1. Att det är mer en metafor för att nyheter är tråkiga och bloggar är roliga.
Ja.
Att du kan fortfarande ha kvar i nyhetsavdelningen, men du måste göra det lite roligare. Och det är där nyckeln är. Du behöver inte vara här coolt och häftigt och sådär, utan personligt kan ju vara så mycket annat och använda ett lite mer eller mindre formellt språk kanske än man gör idag.
Ja, det handlar ju faktiskt bara om också att tänka på vilka användare det är man skriver för.
Och det är lite som jag ser på många företag, bara man går in och tittar på pressmeddelanden, så de är ju fantastiskt långa, de där pressmeddelandena. Det är ju ingenting man orkar läsa. Och där kanske vi har en liten idé om vad det är som gör att bloggar funkar bättre än nyheter. Att bloggarna är ofta väldigt korta inlägg oftare än ett långt inlägg ganska sällan. Kortare, mer koncentrerade och fokuserade på ett ämne kommer att generera fler besök om de kommer ofta än något som man inte vet när det kommer, och så kommer det väldigt långt och så orkar man ändå inte läsa det.
Och det nya för innehållsproducenten på ett företag blir väl också att det blir en skillnad i vad som triggar en anledning i att publicera någonting. Ett pressmeddelande vet man ju alltid att det ska ut på nätet, och så har man liksom ett formellt sätt för hur det ska författas och utannonseras. Nyheter är kanske lite mindre formellt, men dock. Och i en blogg så blir det ytterligare, som du är inne på, liksom en mindre formell väg. Men det kommer ju ställa personer som idag jobbar med att kommunicera nyheter via en webbplats. Nu återkommer jag till den där nyheten igen. Det är inte alls självklart att det är de personerna som ska arbeta med bloggarna.
Vi går rast vidare till att ändra e-posta en kompis, eller tipsa en kompis är det ju ofta, till RSS-flöden. E-posta en kompis, då får kompisen länken. RSS-flöde, då kan du göra vad du vill av innehållet. Du får det till din dator, du kan kolla på och bevaka innehåll utan att behöva besöka webbplatsen och liknande. Just de där två känner jag hänger inte riktigt ihop, e-postan, kompis och RSS-flöden, men jag förstår vart han vill komma.
Ja, och jag tänker på att tillgängliggöra sin data.
Ja, exakt. Tipsa en kompis tror jag absolut, speciellt shopping-sajter ska faktiskt ha kvar.
Ja.
Det jag använder ganska ofta just där. Vad heter det? Vi tar punkt 6. Ändra bookmark this till social network this. Det här kan jag inte riktigt översätta det till svenska. Utan ändra sätt den här som bokmärke till socialt nätverk är det här. Det är svårt att förstå kanske. Men var de inne på att du ska inte bokmärka sajten på i din webbläsare, utan du ska bokmärka sajten på ett sätt som till exempel via Delicious som man ger som exempel, eller Digg som man tipsar andra om, här finns en jätteintressant nyhet eller någon har skrivit något häftigt här borta. Så blir det sökbart i andra tjänster också, så att ju mer man länkar till saker som man själv gillar, desto bättre liksom publicitet och visningar får ju det innehållet. Och det här är ju ett sätt att hjälpa människor att sålla bland information, all den information som finns på nätet. Jag tycker det är jättehäftigt. Jag har använt Delicious nu i 2 år. Och har ju liksom kategorier med olika bokmärken som jag har upplagda. Just som RSS-flöden också. Och på det sättet har jag alltid mina senaste bokmärken. Oavsett vad jag befinner mig på för dator eller var jag än är. Och är det så att jag har liksom några intressanta länkar som jag pratar om med någon på lunchen, så ger jag bara länken till mina bokmärken på nätet, så har de dem där också.
Jag håller med. Jag har använt det, tror jag, bara det senaste halvåret, men jag är också helt förtjust. Här har jag skrivit kollektiv intelligens. Det var något som du pratade om. Att det är också en del av webb 2.0. Genom att samla användardata som då bygger på att du tillåter det, att du tycker till, att du ritar någonting, betygsätter någonting, tycker någonting, bookmarkar någonting, så skapar vi en ny form av information.
Precis.
Som kan hjälpa dig i val av produkt som du ska köpa eller andra sajter som kan vara intressanta. Det är ju allt det här. Amazon, de här böckerna valde andra att titta på som köpte den här boken.
Den har ju många anammat nu efter att man i 7 år har sagt gör som Amazon, så har ju folk börjat fatta det också.
Ja. men det känns väldigt webb 2.0-igt. Att man, dels att du som användare är beredd att bidra. Och att man använder, samlar den här användardatan och skapar ny information av det som kan hjälpa användaren.
Precis.
Och förhålla sig till innehållet.
Just när du säger kollektiv intelligens så vill jag poängtera att man som företag inte får tro eller uppföra sig som att man alltid vet bättre än användarna eller besökarna. Därför att det finns ju jättemånga experter och intressenter som är väldigt pålästa och som har mycket att bidra med. Och det är ju en fantastisk möjlighet att ta vara på det, att låta dem bidra med innehåll till sajten. De som faktiskt kanske till och med vet mer än företaget.
Här handlar det också just om radical trust. Utgår ifrån att majoriteten vill väl. Här får vi en möjlighet att utnyttja all den liksom kunskap som finns.
Precis.
Hos människor.
Vi går vidare till punkt 7. Vi kommer inte hålla tidsramarna alls idag, men jag tror att vi har ett långt program. Ändra user account till user profile. Och just när det gäller den här punkten så kan jag väl tänka att det är lite grann semantik eller ordbajseri. Att ja, jag förstår vad han menar här också. Det är en metafor igen. User account kanske bara innehåller användarnamn och e-post. Men user profile innehåller så mycket mer. Så att vi hoppar vidare från den punkten tycker jag. Punkt 8. Ändra hårdkodad HTML till semantisk HTML med CSS. Och det här handlar ju inte om Web 2.0, eller ja, det gör det ju på sätt och vis. Det är ju det här hållet alla webbplatser måste gå och bör ha gjort redan. Men tyvärr vet jag ju att det inte är så. Givetvis ska det vara semantisk HTML eller XHTML som man gärna får kalla det. Som är uppbyggt enligt standarder, enligt WTCs rekommendationer med stilmallar, alltså CSS som ligger externt och som är det som gör att sajten får en form. Men egentligen så ligger det bara ren råtext i en bra struktur som gör att man kan hämta innehållet återigen på det sätt man själv vill. Vilket gör till exempel om man nu som företag vill se en liten ljuspunkt i det hela. Om man vill migrera från en CMS till en annan och har uppbyggt sina sidor semantiskt så blir det väldigt mycket lättare. Vill man bygga RSS-flöden så blir det väldigt mycket lättare. Om andra vill hämta innehåll från webbplatsen, om man nu vill tillåta det, så blir det väldigt mycket lättare.
Ledordet är ju separera innehåll från presentation.
Ja.
Men du nämnde CMS, och det är väl där det känns relevant att påpeka igen. Att det ställer ju krav på de CMS-verktyg.
Exakt.
Mm. Att de skapar ren data.
Mm. Och då måste jag återigen, jag har sagt så många gånger, de som har läst min blogg vet om det, men vad i helvete håller alla CMS:er på med när de har de här ID lika med 75-6Y istället för att ha namn på sidorna som är vettiga. Det är otroligt många CMS-verktyg som inte har fått till det där fortfarande. Och liksom, det var någonting som var mycket, mycket bättre redan 95-96 när sidorna faktiskt hette det som var rubriken på sidan. Försök trycka en broschyr.
11 har vi hoppat till.
Ja, nu vet vi det.
Ja, men visst, det är sant. Och, vi jobbar ju mycket med att implementera CMS-system. Mm. Och här handlar det om att de måste vara ett verktyg som stödjer produktion av bra content.
Mm.
Så de måste stödja, hjälpa, möjliggöra för de redaktörer som jobbar med innehåll att skapa innehåll utifrån de principer som Web 2.0 bygger på.
Precis.
Så det ställer mycket krav på verktyget.
Mm.
Så man kan inte liksom bara banna själva producenten om man sitter fast med ett mossigt CMS.
Nej, exakt. Det där är jättesvårt.
Mm. Pelle punkt 12.
Mm.
Jag pratar om CMS-system.
Precis. Jag märker att 10, 11 och 12 har vi i princip tagit.
Mm.
10 handlar om att lägga till kommentarer. Ja visst, ja, det är bättre för användarna och bättre för sökmotorer.
Mm.
11 handlar ju om mitt utbrott här om hur det ser URL:erna ut egentligen.
Mm.
Och talan handlar om, den är lite intressant för den är lite kontroversiell i och för sig, att du ska gå ifrån den här hårdkodade sidorna till, och då säger han inte bara CMS utan han säger open source CMS.
Mm.
Alltså ett system med öppen källkod, något som vem som helst kan gå in och redigera i. Och där är ju liksom frågan, varför just open source, kan man inte ta ett kommersiellt system?
Mm.
Och det går han inte riktigt in på, utan det lämnar han väl upp till oss som besökare och läsare att bestämma över. De CMS som kommer och ges exempel på i kommentarerna är ju väldigt bra CMS-verktyg. Jag är ju intresserad med väldigt mycket för open source-världen. Men att gå därifrån till att säga att alla bör ha ett system med öppen källkod, det kanske är lite radikalt.
Ja, det kan jag också tycka. Men det som är väldigt positivt är att jag tror att alla de här nya open source-systemen som dyker upp gör ju att det ställs mycket högre krav på, på jättarna och de system som finns idag.
Mm.
Och det är bra.
Precis.
Sen så tror jag också att det beror på organisation, på typ av publiceringsflöde. Att det påverkar vilken typ av system man väljer. Där det kan finnas vissa fördelar med att ha en support som man kan betala för och veta att det finns. Och uppdateringar som man får regelbundet. Och, ja, det finns, som du säger, jag tror inte att man kan säga att en viss lösning är bäst i alla situationer.
Nej. Jag måste sammanfattningsvis säga att de här 12 punkterna har varit rätt värdefulla ändå, eftersom de ger en bra struktur för någonting att diskutera och debattera om.
Mm.
Och det är någonting som jag tror att många borde sätta sig ner med och fundera över. Hur ska vi förhålla oss till den här punkten? Hur tänker vi kring det här?
Mm.
Så i det perspektivet så rekommenderar jag alla att gå in och läsa de här i alla fall. framförallt läsa kommentarerna, för att det kan vara ganska underhållande.
Jag håller med. Därför att Web 2.0 handlar om att se och tänka kring innehåll på ett nytt sätt.
Har du hunnit lyssna på intervjun med J-Cut?
Det har jag också.
Wow!
Vi kan hålla på hur länge som helst.
Vad coolt. J-Cut kom jag i kontakt med för att Jonas Holmberg, som jag intervjuar, mejlade mig i somras, och när de då gick från en sluten lösning till en publik betaversion av sajten. J-Cut är alltså en video community site där man kan ladda upp både bilder och videos, och framförallt redigera ihop dessa till bildspel och flera klipp in i varandra. Man kan skapa sen grupper med användare, bjuda in kompisar, så kan man använda varandras filmer och bilder till att bygga ihop någonting mer och bygga på varandras filmer också. Så att möjligheterna är ju fantastiska. Och jag vill ha med den här intervjun i just det här programmet, för att jag tycker det här handlar väldigt mycket om användarupplevelser. Här är några som har byggt ett verktyg, inte baserat på några behov, utan baserat på att fan, här är någonting häftigt som vi kan bygga. Vi kan bygga ett verktyg som människor kan använda sig av. Och så får vi se vad folk gör med det egentligen. Vi spelar upp intervjun.
God morgon, god morgon.
God morgon, Jonas. Jag har precis suttit och tittat på dig när du demonstrerar hur man gör mixar.
Introduktionsrummet.
Ja, precis.
gud, det har varit lite corny, men vi hade jäkligt roligt. När vi började köra alfan i... Vänta en sekund, jag ska bara stänga av fläktarna.
Absolut.
Sådär. När vi började köra alfan så upptäckte vi vissa misstag som de flesta gjorde. Och då tänkte vi, okej, hur ska vi kunna rätta till detta på ett enkelt sätt? Och svaret var... En camcorder, en whiteboard och sen var det bara att köra. Så det ska komma någon bloopersfilm av någon gång också. Det här blir några omtagningar.
Ja, härligt. Det är ju klockrent när man liksom har det som mediet som ämne för hela sajten. Så det är klart man använder det.
Yes.
Ja, vad kul att du är med. Jag tänkte ägna hela det här programmet åt användarupplevelser. Och när vi kommer in här så har jag förstås berättat om J-Cut och vad jag vet så här långt. Men det skulle vara jättekul att höra lite om dig själv och hur det hela började.
Absolut. Jag heter Jonas och är som sagt en av dem som driver sidan jcut.se. Och i grunden så började vi för 1,5 år sedan utveckla en teknik med mål att man skulle kunna skapa sina egna filmer på internet. För vi såg lite trenden med att video började explodera. Detta var ju halvåret när YouTube höll på att öka om sitt användarantal med 100-150% en gång i den här tiden. Och vi tänkte att det naturliga steget efter att konsumera blir att själv också kunna producera. Och med den enormt ökade antalet mängden personer idag som har digitalkameror och mobiltelefoner som de kan filma med, så var det dessutom en helt ny målgrupp som behövde bli servare på det här området. Det fanns inget enkelt, gratis verktyg som dessutom låg naturligt i produktionsflödet på internet. Och det var vad vi började skapa. Så idag sitter vi med jcut.se där man kan skapa sina egna filmer och bildspel.
Häftigt. Vad är visionen för användarna?
Visionen för användare är att vi vill starta en kreativ revolution, som jag sagt tidigare. Att för första gången ge alla möjlighet att uttrycka sig i rörlig bild. Och fokus blir givetvis att det ska vara så enkelt som bara möjligt. Och vi är på väg med enkelheten. Vi får mycket feedback på att vi har kommit en bit, men vi vet att vi har lite kvar att göra där också.
Så. Hur känner du själv då att det som ni har idag, jag är ju medveten om det står ju beta, men det gör det ju på alla web 2.0-tjänster.
Ja.
Hur motsvarar den faktiska produkten som ni har idag, den idén ni hade för 1,5 år sedan?
Bättre än förväntat faktiskt. Jag tror vi får idag rätt mycket feedback på att vi kommit en bra väg, och framförallt om man tittar på konkurrenter idag så valde vi ett tekniskt spår som skulle göra möjligt att ladda ner den här filmen. Och det är något som vi och en amerikansk sida har idag, vilka skulle säga särskiljer oss väldigt mycket. Och det är vi väldigt nöjda med att lyckas ta fram den.
Ja, det är det som gör det lite nischade faktiskt, känner jag. Att ja. Då kan man ladda ner filmerna och kolla på dem i iPoden och bära med sig dem när man känner för det.
Nej, precis. Mm. Dels den nischningen att vi vill vara så totalt öppna som möjligt mot andra sidor. Mm. Vi vill aldrig låsa materialet till vår sida. För när du skapat någonting så tyckte vi att det ska ändå vara din skapelse. Mm. Och därför måste du ska kunna ladda ner filmen. Så precis som du säger, att kunna ladda ner sina filmer, vilket är en helt annan teknisk väg jämfört med till exempel i verktyg som YouTube har. Och att även kunna skapa filmer tillsammans, som vi håller på att utveckla nu. Mm. Liten sneak peek där.
Okej. Okay. Vad heter det? Hur funkar det med upphovsrätt och liknande? Hur har ni problem med att folk laddar upp saker som inte tillhör dem?
Jag tror att det var när vi satt på det här för 2 månader sedan och inte hade lanserat ut mot den stora publiken så var vi mycket, mycket osäkra på själva upphovsrättssidan skulle te sig. Men vad vi nu mycket nöjt kan se är att av de filmer som skapas så är, jag vill säga, 95% film som användarna filmat själva. Mm. Och det är ju givetvis jäkligt viktigt för oss för just att minska copyright-problem och liknande.
Exakt. Så. En del av det här är också att man kan använda sig av andras bilder och filmer för att skapa sina egna filmer eller till och med göra om andras filmer. Är det någonting som användarna är medvetna om när man laddar upp bilderna?
Jag tror inte att vi har spritt medvetenheten nästan fördelarna som det innebär så pass mycket idag. När du laddar upp dem till ett eget konto så blir de ju bara dina egna.
Just det.
Men det är först när du tar steget in i grupper och när du hittar resten av personerna i fotbollslaget, personer som var nere på en resa, personer som är intresserade av miljöproblem worldwide, för att ta något som vi håller på att få igång just nu. Så du upptäcker personen med ett gemensamt intresse. Du kan gå in tillsammans med dem och dela material, och då, givetvis som du säger, skapa ifrån allas material och även bygga vidare på varandras filmer. Och det är någonting som jag tror att vi inte lyckas komma ut med tillräckligt bra än, vilket är lite synd. För jag tror ett hinder för många personer som gör att de inte börjar skapa sina egna filmer är att de inte har material.
Just det.
Och det är någonting som inte längre ens är ett krav att man behöver ha faktiskt.
När vi lägger in. Nej, det är en jäkligt bra poäng. Men mycket, det är ju egentligen 2 spår när utvecklingen sker. Det är ju dels utvecklingen av liksom tekniken bakom och sajten, men också utvecklingen av att uppmuntra communityn. För att det finns en devis som säger att ju mer användarna deltar, desto mindre pengar behöver man. Sen, ni har ju en blogg och ni har haft en tävling, vet jag. Hur väl tycker du att det faller ut, och hur mycket tid lägger ni på att uppmuntra communityn?
Jag skulle säga att vi lägger rätt mycket tid, men mindre på att uppmuntra själva communityn. Framför allt på att få människor igång i att börja ju skapa sina egna filmer, den kreativa sidan. Vart filmerna sen visas är inte fullt så viktigt för oss. Återigen, som du säger, det är rätt 2 intressanta vägar här. Att det, själva tekniksidan i sig blir också uppdelad i den mer avancerade backend-sidan och det användare ser. Och samtidigt vid sidan om så håller vi just på med själva communityt och se hur gör vi folk medvetna om att det här unika verktyget finns. Och just vad kan vi göra för att personen ska verkligen komma och lägga de här 5 minuterna när de kan ta att lära sig för att sen börja kunna skapa sina egna filmer.
Precis.
Och det blir en hel del arbete på båda fronter, får jag säga.
Ja. Hur fungerar utvecklingen av verktyget nu då? Vem bestämmer tågordningen? Är det ni eller användarna som bestämmer vad som ska prioriteras?
Väldigt mycket dialog. Jag skulle säga att vi har en väldigt god dialog med våra användare där. Det som är kul att det är över förväntan mycket intresse också från personer som har bloggar, som du själv, som skapar filmer på hemsidan och sen bäddar in dem i sin blogg. Vi även faktiskt att verktyget börjar använda för vissa nyhetstjänster. Vilket är väldigt intressant. Så det känns lite som jag sa för 2 månader sedan, att vi visste inte exakt vad människor skulle använda verktyget till. Utan vi mer ville sätta detta i händerna på dem, sen se hur användarna börjar dra det vidare och sen från deras input börja utveckla den riktningen. Så vissa mål sätter vi själva, men det är dialogen tror jag är det viktigaste vi har.
Låter ju helt rätt.
Kul att
Vad
höra.
heter det? Det som jag nappade på, det som jag bloggade om, var ju den här idén om Wikivideo som du var inne på lite där. Och du
Ja.
pratade om att det skulle vara intressant för miljörörelser och biståndsprojekt, bland annat det här att man gör filmer tillsammans. Hur är tanken där att det skulle funka?
Tanken där är att vi nu tittar på att hur, jag kan utgå från hur det funkar idag då. Idag, som vi berörde tidigare, så kan du i en grupp dela material och du kan skapa utifrån allas material. Samt att du även kan ta och ändra om redan skapade filmer eller bygga vidare på dem. Och vad vi vill göra är att ta rätt ett steg närmare med att man på ett smidigare sätt ska kunna kommentera olika versioner av det här. Att det ska finnas lite som track changes i Word egentligen. Man ska kunna se vad som förändras från en film till en annan för att lättare kunna knyta an till kommentaren och bygga vidare. För att, som när Peter Jackson gjorde Lord of the Rings. Det var en av de, att det kan ha varit en av de första gångerna i alla fall ett sånt här globalt videoprojekt gjordes. Ja, det var en stor del av studion var vad jag förstod på plats i England, det fanns en del i USA och själva inspelningen skedde i Nya Zeeland.
Precis.
Men det var ju en produktion som hade en mång miljon dollar
Ja.
budget. Och kan vi ge folk ett smakprov på detta med ett verktyg som är helt gratis, helt på internet, så det vore helt fantastiskt. Och det är vad vi vill göra just nu. Så nästa steg, kunna kommentera versioner, versionshantering, att titta på olika track changes-möjligheter och liknande.
Ja, det låter ju helt otroligt, men då kommer ju alltid den springande frågan, var kommer pengarna ifrån? Hur liksom...
Ja. När vi i framtiden så tittar vi egentligen på en modell som domineras av två inkomstkällor. Det ena är möjligheten att göra kampanjer. Och det andra är online advertising. Ganska i linje med resten av webbvärlden just nu får jag säga. Men just kampanjsidan var någonting som vi fann väldigt intressant. Vi började spåna just på hur vi kan använda detta verktyget gentemot företag. Och framförallt hur vi kan ge folk på vår sida väldigt mycket mervärde. Trots att de liksom kopplas till företag om man ska säga så. Och vad vi då började spåna på var att vi idag kan gå till ta ett reseföretag som exempel. För jag tycker det är så rent exempel. Och där så säger vi till det här resebolaget att vi sätter upp en tävling i ert namn på vår sida. Där användare ska skapa sin bästa resefilm, till exempel.
Just det.
Och sen så kan vi sätta som ett krav att den här resefilmen måste innehålla jingeln från det här bolaget, till exempel. Men även det är ju så pass mycket engagemang i materialet och folk tycker, vi får väldigt mycket feedback på att det är verkligen roligt att skapa, tycker människor. Så det blir en väldigt positiv koppling till det här varumärket fortfarande. Men det viktiga för oss där då är att vi kan få inkomst från intäkter från företaget. Men framförallt så kan vi ge någonting tillbaka till communityt också med att man faktiskt kan vinna resor genom att göra någonting som är roligt.
Precis.
Så det är den ena sidan och den andra sidan blir mer klassisk annonsering. Men även där får inte, det får aldrig bli påträngande, så jag tycker det är fara på många sidor idag. Man måste verkligen arbeta för att det ska vara saker som folk kan finna intressanta. Och det är någonting som jag tror att, eller jag tycker personligen, att väldigt, väldigt många sidor misslyckas på idag. Så,
Ja, jag förstår precis det här med företagsvärlden, för jag ser ju också direkt nyttan för företagsvärlden och alla liksom typer av tjänster och idéer man kan använda sig av JCAD till att liksom utföra. Problemet brukar vara att företagen inte inser eller vågar använda sig av de här typerna av tjänster. Å
nej.
andra sidan så tycker jag det låter helt rätt med resebyråer. Jag tänker genast på resdagboken.se som är en blogg. Där finns ju ingen
Just det.
videofunktionalitet, men det skulle vara ett perfekt komplement med videomöjligheter.
Absolut,
Vilket
det
i och
kan
för
vara.
sig rent teoretiskt skulle kunna användas redan idag.
Ja,
Jag har en kompis som ska
det
cykla från Treriksröset till Smygehuk nu. 3 veckor.
Okej. Har du tillgång till internet så får du se till honom att göra
Ja, precis. Det var ju
en.
exakt min tanke nu när du berättade det här. Att han måste ju komplettera. För han har just då resdagboken.se som han tänkte lägga upp saker på.
Okej, ja.
Och han har ju med sig sin kamera. Alla kameror kan ju filma nu för tiden. Så att
Ja,
det är
precis.
ju...
Nej, men tipsar honom om att klippa upp lite film och kan han inte bädda in den så kan han i varje fall länkarna.
Exakt.
Om vi inte hinner få igång någonting med resedagboken istället.
Precis.
Om det är någon från resedagboken där ute som hör detta.
Jag ska få lägga en länk till honom i alla fall här i fotnötterna.
Toppen. Mm. Nej, så det är en jäkligt spännande utveckling nu får jag säga. Och just att se hur verktyget börjar användas. Så,
mm.
Ja. Så resa, cykelresa? Ja, nej. Se fram emot.
Hur mycket, ni som ligger bak, jag förstår att ni är ett gäng från KTH.
Ja,
men jag som då är användbarhetsmänniska och humanist, hur mycket liksom utredningar ligger i användarnas liksom upplevelse av sajten och liknande? Hur mycket användbarhet har man tänkt på?
När vi först började designa den så ska jag säga att vi tänkte mindre på det. Och det var den första alfa-versionen. Mm. Vad vi gör nu väldigt aktivt är att göra intervjuer med människor. Dels personer som, alltså användartester då, när personen sitter och prövar tjänsten. Och dels personer som aldrig hört om JCAT, inte har någon aning vad det är. Och sen människor som vet vad det är men till exempel aldrig skapat en film. Mm. Och försöker hitta vilka misstag folk gör. Det är ju väldigt intressant för vi ser en del misstag som vi har gjort. Men just fördelen med att vi upptäcker de här misstagen är att vi kan ju rätta till dem. Så nu jobbar vi väldigt aktivt med det, men när vi började så var det mindre i fokus. Men det är något vi håller på att catch up with. Så.
Det låter ju ändå som att ni lyssnar väldigt mycket på användarna i andra forum.
Ja. Jag tror det är bland det viktigaste man kan göra. För okej, vi, alltså, får vara helt ärliga, vi som sitter som utvecklare vet ingenting. det kan låta lite brutalt, men de som verkligen, vi vet så pass mycket att vi alla är väldigt, väldigt aktiva användare av tjänsten.
Exakt.
Men samtidigt så blir vi ju självblinda för att vi har använt det så pass mycket för vi tycker det är så jäkla roligt. Och därför så, att upprätthålla en dialog med alla andra som använder det, som inte riktigt kommit in i den, som inte riktigt har förstått hur du gör övergången, det är ju sättet vi kan lära oss på.
Precis. Så. Jag satt precis innan jag ringde upp det så att jag gjorde min första mix. Det jag upptäckte var att det är extremt enkelt att lägga in bilder och filmer och liksom få dem att spela upp efter varandra. Men där är just de här övergångarna och effekterna som inte var så intuitivt. Ja. Det jag började tänka där är den här devisen som vi återigen brukar ha, att det är riskabelt kanske med att försöka lägga in för mycket funktionalitet från början, utan att försöka vänta in och fråga efter, behöver man de här övergångarna och liknande.
Mm.
Å andra sidan så vill man ju visa upp vad är möjligt innan folk kan börja tänka i de banorna. Så det är ju, tvådelat.
Jag håller med. Just övergångar är något där personer har lite svårare för. Just övergångar faktiskt, och hur man fick ner saker i tidslinjen, är det många som har haft problem med. Att, jag tror det är så pass nytt i dem att det är drag and drop på internet.
Exakt.
Men vi tittar också nu på att lägga in ungefär som ett hjälplager. Att du överst i mixen bara har en hjälpknapp. Och när du klickar på den så får du upp ett beskrivande lager som ligger på mixen som visar precis hur en övergång ser ut. Liksom.
Mm.
Och det är vår förhoppning att det kan hjälpa en hel del.
Där har ju Flash en enorm styrka som man ofta förbiser tyvärr. Ofta så lägger man ju in hjälptexter i rutor bredvid vid ett frågetecken eller liknande. Det man inte tänker på när det gäller Flash är att man har tillgång till ljud.
Exakt.
Och man skulle kunna koppla på ett hjälpspår som är ljudbaserat, vilket innebär att så fort jag klickar på någonting så får jag ett kort beskrivning av vad den funktionen gör i ljud. Och jag är inte rädd för att använda det på en sån sajt som eran, eftersom där förväntar jag mig väldigt mycket ljud. I andra sammanhang kan det ju vara lite svårare, men just hos er så tror jag att det skulle vara klockrent också.
Smart, jag antecknar.
sen blev jag ju lyrisk först när jag såg det här möjligheten med textrutor. Därför att många lägger upp filmer idag, speciellt i företagsvärlden, men har väldigt stora krav på tillgänglighet. Och en del av tillgängligheten är ju att man ska kunna ta till sig filmen även om man är döv. Har man då möjlighet att lägga in textrutor så kommer man ju runt det där. Och det är ju det som ofta är svaret. Antingen lägger man ut en hel textversion av filmen separat, eller så lägger man textrutor på filmen så att man faktiskt kan följa med som det händer. Nu märkte jag ju i era textrutor att det är liksom som stumfilmstextrutor, om inte jag har missuppfattat det. Att de textrutorna hamnar mellan bilderna och filmklippen.
Just nu, yes. Men transparenta textrutor är också någonting vi vill lägga in.
Precis. Ja, det låter ju guld. För där tror jag att kommer jag med en film som ett företag vill lägga ut, och så kan jag inom en timme ha lagt textrutor på det tack vare att jag laddar upp den hos J-Cut och redigerar online. Så är det en helt fantastisk möjlighet. Någonting som jag tror skulle kunna explodera faktiskt.
Ja, jag håller med. Jag läste den här boken Don't Make Me Think.
Steve Krug. Steve Krug. Yes.
Exakt. För inte så länge sedan. Ja. Och jag tyckte det var... Jag måste erkänna att jag hade inte tänkt i linjen att döva personer och liknande. Hur dövhet förändrar användarupplevelsen. Innan han går in och väldigt ingående beskriver då i ett kapitel. Och det var en riktig... ett litet wake-up för mig, får jag säga. Och eftersom vårt mål är att alla ska kunna använda sidan, så är det någonting man absolut inte får glömma bort.
Precis. Det hedrar enormt att du har läst den boken. Det är den som jag rekommenderar mest till alla. För att det är en väldigt, väldigt bra introduktion till användbarhet.
Ja, jag tyckte den var helt fantastisk. En del saker tyckte man var rätt uppenbara. Men sen säger den samtidigt att perfekt design är ofta uppenbar när man väl ser det.
Exakt.
Och ja, det är det man inte alltid gör först.
Precis. När någonting funkar bra så vet man inte vad det är som funkar bra.
Nej, precis. Så. Ja, nej, bra bok. Ja. Rekommenderar vi det.
Det får nästan bli våra avslutande ord och rekommendation till alla som lyssnar. Att läs boken om ni inte redan har gjort det.
Absolut, och pröva Jake.
Precis.
tack så mycket.
Tack så, tusen tack för att du ställde upp. Och jag hoppas att vi kommer att få höra mer från er framöver.
Det hoppas jag också. Det tror jag absolut.
Ha det gott.
Yes, ha det bra. Hej.
En sak som du pratade med Jonas om var att man har möjlighet att ladda ner den filmen som man redigerat ihop. Mm. Och här handlar det ju då också om att man tillgängliggör den datan som finns. Du har rätt till det du har skapat och det kan du göra vad du vill med. Och även andra, om man går med i något sånt här community, tror jag att de sa, att då blir det tillgängligt även för andra.
Precis.
Och här handlar ju då också om det här radical trust som vi pratar om. Att man får förtroende för att andra använder det här materialet på ett schysst sätt, ett bra sätt. Inte för att skada någon eller gynna sig på någon annan. Men något som också tyckte var intressant var det du var inne på, att man visste inte från början hur verktyget skulle användas. Utan man gjorde någonting. Och Jonas sa också att de hade inte genomfört några användartester eller involverat några användare överhuvudtaget från början. Utan det gjorde man i ett senare skede.
Mm.
Och det tycker jag matchar väl ihop med hur vi pratar om att jobba agilt.
Mm.
Vi behöver bygga någonting så snabbt som möjligt. Och när vi har någonting som är byggt, då kan man förhålla sig till det. Och jag tror att om man kan ha det här förhållningssättet till någonting som man ska utveckla, så kommer man att komma undan en hel del misslyckanden som man upplever. När man har byggt någonting under en lång tid och sen så visar sig att men det funkar inte som du vill att det skulle göra, eller de förstår ju inte, eller det här används ju inte fast den användarna tyckte att det var bra under användarsättet.
Precis, exakt.
Utan genom att göra någonting litet, ha någonting konkret, så blir det så mycket lättare för oss att få reda på någonting om vad man tycker om det här, hur upplevelsen av att använda det, och sen så låta det styra utvecklingen vidare. Här är ju också en intressant aspekt av webbanvändning, när man går från en webbsida till en applikation på webben.
Mm.
Vilka krav ställer det på en ny mental modell av hur det fungerar på webben? Att du gör någonting och så laddas en sida om är någonting som har blivit väldigt invant. När en applikation på webben börjar fungera som en mix av en webbsida och en applikation, så kan man ju tänka sig att det skapar nya svårigheter för användarna.
Vi pratade en stund efter vi formellt la på luren. och han hade en del frågor då, till exempel om scrollning. Och jag hade lite idéer om hur man kan utnyttja gränssnittet mer för att göra det mer intuitivt. Det som är roligt är att de är otroligt öppna för kommentarer hela tiden. De arbetar liksom nonstop med att förbättra gränssnittet. Och det är rätt häftigt också att inse att det här är inte någonting man bygger och så lanserar man som så många gör. Utan nu faktiskt, nu lägger vi ut den och så ser vi vad folk tycker. Och så är vi beredda, står i startgroparna hela tiden på att bygga om, bygga om, bygga om. Tills det blir bra.
Och det har man ju bättre förutsättningar för om man inte har bränt liksom hela budgeten på en första release.
Mm.
Utan man gör någonting till att börja med.
Mm.
Så det är ju de här liksom klassiska iterationerna, små iterationerna som man pratar om. Som skapar bättre förutsättningar för att ha det förhållningssättet. Till
exakt.
Utvecklingen av en tjänst.
Vad bra! Jag tror att vi nästan får runda av där för att inte folk ska bli trötta i öronen. Det här programmet kommer garanterat bli mycket längre än jag hade planerat. Men det var himla kul att du var med för att det blev en väldigt intressant diskussion. Då säger vi hej då till alla som lyssnar och hoppas att ni hör av er på ett eller annat sätt så att vi kan få lite feedback på innehållet och vad ni vill höra mer om. Ciao!
Hej då!
Besök oss på webtrender.se.